Så, välkomna ska ni vara till Krisledningspodden. Nytt avsnitt igen. Murphy Solutions som sponsor, och det känner ni till sin gammalt, och Aktuell Säkerhet som mediapartner. Vi sänder ju, och det hör ni på ljudet i bakgrunden, från Mötesplats Samhällssäkerhet här, och jag kommer fram till Carl Heath. Jag hade rätt det där. Nu blev det rätt. Från Rice säger man. Forskare. Massa intressant, och framförallt massa intressanta frågeställningar kopplat till kris och totalförsvar och beredskapsfrågor. Så vi får se vart det här tar vägen, det här samtalet.
Ja, precis.
Men beskriv lite, vem är du och vad är det för bakgrund?
Jo, nej men absolut. Jag jobbar idag som seniorforskare på Rice, där jag leder ett strategiskt forskningsområde som spänner över vår hela koncern, där vi jobbar för att fundera kring hur kan vi göra för att dra nytta av den tillämpade forskningen för att öka samhällets digitala resiliens. Det vill säga idélogiken om att samhället idag är digitaliserat och har varit det sedan slutet av 80-talet egentligen. Ja. Men att det sammanfaller med den tid som totalförsvarsfrågorna inte har varit på tapeten. Det har gjort att den ribba mot vilket vi har designat vårt digitala samhälle har varit en annan än den ribba som vi faktiskt behöver liksom ta med för idag. Så där ägnar vi mycket tid och möda åt att fundera kring hur kan tillämpad forskning bidra till att stärka samhällets digitala resiliens i både fred, kris och i krig.
Ja. Det var ingen så här superlätt uppgift kanske, kopplat till att jag tänker, nu är jag ingen IT-expert, men vad jag har förstått det så är liksom, det har bara utvecklats på. Det har byggts lager på lager och det har kopplats ihop med en det ena och en det andra. Att det där lapptäcket, det är knappt IT-tecknare själva kan liksom överblicka vad det är vi har skapats för monster i IT-världen. Håller du med?
Jo, men det kan jag väl hålla med om. Alltså, och jag tror att de allra flesta kan känna igen sig i den bilden som du beskriver. Att man själv, liksom, om jag tar upp min mobiltelefon i fickan, så vet jag ju hur den funkar för det mesta. Men ibland så vet jag faktiskt inte hur den funkar, för det är någon konstig funktion jag hade använt förut. Eller jag har bytt telefon sedan, eller så har det kommit en uppdatering. Och sen är man så här frustrerad för att man liksom inte riktigt fattar. Men om någon skulle ge mig på att förklara liksom hur den funkar då.
Ja.
Alltså, hur går det till när jag bara ringer ett telefonavtal till dig?
Ja.
Jag kan ju inte förklara det här tekniskt nivå. Jag tycker det är ett ganska enkelt sätt att illustrera över att vi har byggt ett samhälle som förutsätter en hög grad av digitalisering. Vi alla är en del av ett högt digitaliserat samhälle.
Mm.
Och det finns en massa värden som uppstår ur det.
Mm.
Och då blir det naturligt att vi också måste skydda detta. Men som du säger så är det ju otroligt komplext.
Mm. Det finns en bok skriven på det där, fast på betydligt banalare frågeställning. Jag tror att The Knowledge Illusion heter den. Och den är så enkel som att säga att, ja, men vet du hur en toalett fungerar? Och alla säger, ja, men på ett ungefär. Så ber någon beskriva. Så det är ingen som vet överhuvudtaget, för om inte rörmokar, hur en mugg funkar. Och kommer då till IT. Det säger så här, vi kanske inte ens klarar att använda telefonen fullt ut. Och då förstår tekniken bakom är något helt annat. Så det här är ett jättesvårt område.
Ja, det är det. Och det är liksom också det att det inte bara är tekniskt, utan det handlar ju också om hur vi kommunicerar och hur vi beter oss i samhället. För om vi backar bandet liksom ett par hundra år, så levde vi en tid när informationshastigheten i samhället, det var liksom en pony. Du kunde liksom inte skicka information snabbare än vad en häst kunde rida med ett brev från en punkt till en annan. Och i ljuset av det så byggde vi också mycket lagstiftning. Och vi delade in samhället i lagom stora bitar av hur vi kan fatta beslut. Så vi kunde fatta beslut i våran socken och våran kommun och så vidare. Va? Sen kommer telegrafen och järnvägen och gör att saker går snabbare. Så tekniken, den gör ju att informationen färdas snabbare. Och det är att många processer går snabbare, att bara fatta beslut på snabbare, så vi kan skicka information fram och tillbaka snabbare.
Mm.
Och sen på 90-talet så får vi ju massmedierna som ju fullständigt kastar om samhället på många sätt i en digital utveckling, i en teknisk utveckling då. Där Hitlers användning av radio blev liksom en stor kris. Mm. Oj, här går det att påverka människor långt med etermedia. Ja. Och vad måste reglera, vi måste ha public service och grejer. Va? Och sen rullar vi fram bandet, så har vi en IT-revolution med internet som kommer på 70-80-talet framförallt. Och sen liksom World Wide Web på 90-talet. Som ju då stöper om allting en vända till. Mm. Och helt plötsligt så går ju samhällets kommunikation i ljusets hastighet.
Mm.
Och ganska mycket av processerna vi fortfarande har i samhället är inte kanske riktigt designade för det. Så vi liksom, man kan sätta liksom den här komplexiteten vi beskriver, hur svårt och samhället har blivit. Sätter vi den i liksom en tidsaxel på det här sättet, så ser man att säga, oh, men det ena har, precis som du var inne på, liksom, någonting har byggts om för något annat och något tredje. Och det är till viss del teknik, men det är mycket samhälle, det är mycket lagstiftning, det är hur vi kommunicerar. Att någon teknik finns mellan dig och mig och medierar hur vi pratar.
Mm.
Och det är en sak om det är en telefon, för då går det direkt liksom, fram och tillbaka. Men nu helt plötsligt så har vi en situation där det går att liksom ändra på budskapet på resans gång med deepfakes eller på andra sätt. Och då uppstår det nya sårbarheter. Mm. Så det här är liksom en förändringsprocess över tid som vi i samhället behöver ta höjd för.
Ja, men det här är ju nästan hämtat. Du lade nyligen till en slide i en prestation jag har, så där och nu risker jag upprepa, men det har så top of mind. Där beskriver jag egentligen här, för att det här har vi den första homo sapiens sedan några hundratusen år sedan. Och ska man lägga ett lager till på det du säger, så tänker jag också att det är klart att vårt samhälle och massa saker utvecklas med tiden på sätt och vis. Men också våra typ hjärnor. Är vi ens gjorda för den här liksom, det monster vi har skapat. Men alltså, ibland upplever jag att vi har så komplexa både organisation men inte minst teknik, så vi är inte där som människor. Kan vi ens förstå det vi själva har skapat?
Alltså,
med risk för att falla in på AI
dessutom. Ja, nej, men precis. Och nu befinner vi oss i den här AI-tiden där vi faktiskt på allvar, liksom,
på riktigt, ja,
börjar ställa frågor om liksom, hur umgås jag med vem och vad händer i den här stunden som jag börjar liksom umgås ner med mina AI-kompisar och mina människor, och vad innebär det att vara människa då? Så. Nej, de frågorna dyker ju upp.
Ja.
Och jag tror inte det. Men, ja, vi har det här komplexa samhället som vi har, då är det å andra sidan också så att den här komplexiteten erbjuder så oerhört mycket värde. Mm. Det gör ju att vi har, mycket av den tekniska utvecklingen vi har gjort har skapat det välfärdssamhället som vi vill ha. Och som gör att vi kan leva goda och de vill se samma liv. Tekniken skapar enorma möjligheter för oss människor i hälsa och välmående och så vidare. Mm. Samtidigt som det finns en massa baksidor. Då. Så när det kommer till just säkerhet, beredskap, kris och så vidare, ja, då blir det ju naturligt att man vill kunna angripa. Alltså en angripare blir ju intresserad av liksom, att försöka slå fienden i de miljöer där det finns sårbarheter. Och en hög grad av komplexitet innebär också en stor risk för många sårbarheter, och då blir det naturligt att vi har det här cyberhotet som vi har, och när vi har desinformation, informationspåverkan som utmanar oss, och hybrida hot kopplade till våra industrier och så vidare. Och alla de frågeställningarna är ju idag delar av liksom hur vi måste skydda samhället, och det intresserar mig. Det är där vi i vår forskning och som statligt forskningsinstitut tittar mycket på, men okej, vad blir våran roll i hur vi kan stötta en myndighet eller en industri eller en kommun eller ett småföretag i att öka sin förmåga att verka både i fred, kris och i krig?
Ja, det är... Och vad är lösningen på det då, skulle jag säga? Jag tycker alltid så här, vi ligger ju alltid steget efter på något sätt. Vi skapar saker och så upptäcker vi sårbarheter och så försöker vi plåstra med lagstiftning eller andra. Så hur behöver vi tänka då för att, ska säga, i den komplexitet vi lever i, lyckas manövrera det här? Skapa mer robusthet och inte göra det mer instabilt, om man säger så?
Alltså jag tänker så här att, ja, det är intressant att du säger det här med inte göra det mer instabilt, för ibland kan det vara så att vi har den här önskan om att bygga väldigt mycket robusthet.
Mm.
För det känns intuitivt som att ja, men bara vi bygger liksom en hårdare och starkare mur, då kommer vi att skydda oss bättre och bättre. Men vad vi börjar komma och se också, det är ju att vi behöver ju kunna hantera även situationer när muren har fallit. Det vill säga att vi behöver också kunna förhålla oss till saker och ting ur ett resilient perspektiv. Det vill säga att när muren är robust, den skyddar oss väldigt mycket i här, liksom i här och nu. Men tidsnog så möts den ner av tidens tand och till slut kanske den bara krackelerar. Fast den såg väldigt stabil ut. Om vi jämför med ett grässtrå till exempel, som samma typ av vind som kommer mot den, den kommer att böja sig, den kanske till och med nästan ligger ner mot backen, men så reser den sig upp av egen kraft. Och det där tycker jag är intressant, att det kanske är så att en viss mått av instabilitet, det kanske vi måste acceptera. Vi måste kanske acceptera en viss grad av kaos och turbulens. Världen är grötig och komplex, men att vi då behöver titta på våra organisationer, våra verksamheter, våra digitala system och fundera över hur hanterar vi att kunna navigera i den komplexiteten? Hur kan vi bygga organisation, verksamhet och tekniska system som inte bara är starka här och nu och bara står pall, utan även i det fallet som det brister har en inbyggd förmåga att kunna resa sig upp igen och bygga upp saker och ting och samverka och interoperera med andra saker. Och börjar man tänka om organisationer och system på det sättet som att ja, men de kanske inte ska lösa allt själva. De kanske ska kunna organisera sig tillsammans med andra. De kanske ska kommunicera mer. De kanske ska hitta och ta stöd och spjärn när det liksom behövs. Då tror jag att vi börjar hitta ett sätt att möta krisen på som kanske lämpar sig bättre för den där komplexa tid som vi lever i.
Det var ju ett väldigt bra sätt att beskriva det på faktiskt. Det var ett väldigt bra sätt att beskriva det på. Det var snyggt. Och jag ska, nu ska jag börja försvara mig direkt. Men robusthet menar jag faktiskt inte just det du beskrev som muren. För jag delar verkligen din uppfattning där. Det ska jag säga direkt. Men jag tycker det var väldigt bra beskrivet. Och det jag ofta lägger in i robusthet, och som jag tänker i mina tankar kring vad som kommer att hjälpa oss när det blåser, men det är ju att hitta tillbaka till att gå emot strömmen av komplexitet och hitta tillbaka till den här enkelheten. Och det kan ibland upplevas som lite fult. Eller nej, det behöver vara mer genomtänkt. Det behöver vara mer analyserat. Och det, i viss mån kan det ligga något i det också. Men att det är någon slags enkelhet. Och det tycker jag du beskriver när du visar det här grässtrået. Mm. Precis. Några enkla grovhuggna principer snarare än några krångliga metodanböcker hur du ska mura muren för att hålla pall. Och att instabilitet kanske är det vi behöver leva med.
Ja, alltså, jag håller med om det du säger. Jag tror att det handlar mycket om det där. Det handlar mycket om att designa det enkla. Det är ofta det svåraste man kan göra.
Exakt.
Det är inte självklart så att det enkla är innan är det enkla att ta fram. Men att när det väl finns det så bara, aha, okej. Ja, men det är så vi gör, det är så vi löser det hela. Och inte sällan så blir det enkla det som uppstår för att man har övat, för att man har prövat, man har utvarsat. Att sitta och liksom analysera saker och ting, det kan nästan leda till en slags liksom analysparalys. Att man säger, ja, men vi analyserar lite till, ja, men det är nog bäst vi tar ytterligare en förstudie på det.
Ja,
och kanske en till för att bara hänsla och olivre, men vi skickar det på remiss.
Ja.
Och istället för att bara, okej, vi övar och vi tränar och vi lär. Och när vi övar så utsätter vi oss för de sårbarheter som vi, och de hot vi har, vi blottar av sårbarheter som vi kan identifiera. Och så lär vi oss att, aha, men okej, vi kanske måste ändra på vårt sätt att kommunicera i organisationen på det här sättet. Vi kanske behöver ersätta det här IT-systemet med det här, eller koppla samman på det här sättet. Eller här har vi helt missat att vi har en avdelning som faktiskt har en massa förmågor som de borde ju vara med redan från början. Eller vad det är för någonting som händer.
Wow.
Att öva innebär också att faktiskt komma ner till att säga, okej, vi gör det här på det här enkla sättet.
Mm.
Att vi försöker hitta den här sättet så att det blir intuitivt för att kunna göra rätt även när det skiter sig. För det är ju oftast risken med den där långa instruktionen, så här, krisen kommer, det jag öppnar pärmen och så ska jag hitta sida 962 uppsal C, ja det är där vi är, okej, då ska jag, alltså normalt sett så blir det där inte så lätt.
Ja, men det är en sån här falsk föreställning också om att världen går att ruta in i någon slags förutsägbarhet. Och...
Ja. Det är så, vi vill ju gärna att det ska vara förutsägbart, för det blir så.
Ja, det är klart, det är skönt.
Det är väldigt skönt att rita små rutor och organisationsscheman, ja, och dra pilar. Och så händer detta, då kommer det bli så här, så här och så här, va? Jag tror det var Eisenhower som sa... In war, peacetime plans are of no particular value, but peacetime planning is everything. Jag tycker det där är så viktigt, för vad det betyder är ju någonstans att när vi äter den där planen på slutet som kommer att bli så som det blir, varför så händer krisen och så skiter sig på något sätt man inte hade förutsett. Men har vi däremot planerat och organiserat och tränat och övat, ja, då vet vi att det finns nya andra sätt att kunna göra saker på eller ändra på parametrar eller 3 eller 5 eller vad det nu krävs för att faktiskt kunna uppnå det vi behöver kunna göra och ta oss förbi ett hinder och så. Och i en digital tid så blir ju det där oerhört viktigt just på grund av det du var inne på tidigare, att det är komplext.
Mm.
Det här, du förutsätter samverkan, mycket specialistkompetenser som man jobbar ihop och så vidare.
Jag har hört idag när jag har pratat med flera här om att titta lite grann, alltså, vad hindrar oss? Varför går det så långsamt? Om man ska säga ett väldigt allmänt perspektiv. Och en sak som jag faktiskt delar i mångt och mycket, ska se vad du säger om det. Men det är att det finns en viss ängslighet rent generellt med att pröva och göra saker. Lite det här som du pratar om, det dynamiska, att inte ha full koll, pröva och göra saker. Våga skriva en plan, även om man inte vet exakt hur jag ska göra det. Börja pröva.
Ja.
Och det är något mod som saknas där. Modet att det kan bli fel, modet att jag inte vet. Känner du igen de här tankegångarna? Att det kan vara något ibland som hämmar oss från att göra?
Absolut. Alltså... Det är väldigt ofta så att i en tid av lugn och stillsamhet där saker och ting inte rör sig särskilt fort, då har vi tid på oss att planera. Vi kan organisera verksamheten utifrån ett antagande att det inte händer särskilt mycket risk. I det fallet så jobbar vi med inkrementella förbättringar, systematiskt kvalitet.
Inkrementella?
Ja, alltså gradvisa, långsamma förbättringar. Lite grann finlirar här och där. Ja. Vi mäter på det vi gjorde. Vi hade en budget förra året. Vi ändrade den 2%.
Ja.
Och så liksom gradvis, vi kan dra en pil in i framtiden som är ganska linjär.
Ja,
liksom, så här, kommer. Men i en tid av stor turbulens och förändring, som är en sån tid. Men bara de sista åren, vi befinner oss i en klimatkris. Vi har en hög finansiell turbulens. Vi har ett geopolitiskt fullständigt förändrat läge efter 24 februari 2022.
Ja.
Vi befinner oss i ett demografiskt skifte. Och vi har en teknisk, fantastiskt snabb utveckling med artificiell intelligens. Alla de här grejerna händer precis samtidigt. Och det är klart att det gör att utfallsrummet för olika möjliga framtider blir mycket större. Det kan hända mycket mer saker, det är grötigt. Den där linjära kurvan, den där liksom sträcket in i framtiden, det finns inte där, va?
Mm.
Samtidigt så ser vi inte riktigt framför oss vad det där nya skulle kunna vara. Utan det finns en mycket större osäkerhet då.
Mm.
Och det gör att vi behöver jobba med andra typer av sätt att organisera verksamhet på för att kunna hantera den här högre graden av osäkerheten. Och då kommer man in på det du var inne på med till exempel felrädsla. För det här systemet med inkrementell förbättring och liksom linjärt sammanhang, ja, då blir det oftast inte... Det finns förutsägbarhet att man behöver liksom inte. Men i den här tiden av högre turbulens, då kommer att bli fel oftare.
Mm.
Och du behöver acceptera det och du behöver hitta arbetssätt för att kunna bygga din organisation så att du kan göra fel, men ganska lite fel, och istället
snabbt korrigera,
ändra, fixa, trixa. Mm. Och det förutsätter ett annat ledarskap. Och det förutsätter också en relation till organisationen som blir annorlunda. Då kommer vi in på saker som psykologisk trygghet.
Ja.
Till exempel tillitsbaserad styrning och ledning, framåtlutat ledarskap. Där liksom det här mäta, väga och kontrollledarskapet med 19 checklistor har du gjort. Alltså, den kommer inte hjälpa oss här.
Nej.
Utan du behöver
public manager.
Du behöver lita på den du jobbar med. Och att Och du behöver kunna hjälpa dem när de faller.
Ja, du ser så mycket klokhet i det här. Det var flera trådar jag ville fånga upp, men sen bara körde du vidare. Det är jättespännande. Jag tycker du har sjukt intressanta tankar. Dels kommer jag att tänka på Peter Englund som sa, det var inte så länge sedan, han sa vi befinner oss just nu i något som vi historiskt sett brukar betrakta som ett stort vägval för, som får stor påverkan på hela världen.
Ja.
Och att det är ett intressant skede, det kan vara skrämmande också, men det är ett ganska intressant skede. Och det vill kanske på sätt och vis du beskriver, men jag ska göra en annan parallell. En annan parallell som jag hörde nyligen när jag lyssnade på en jättet klok amerikansk poddare. Han sa följande: förr i världen då hade vi en ganska stabil omvärld och en ganska instabil närvärld, så beskrev han det. Vi visste aldrig imorgon om det skulle regna och vi visste inte om vi skulle bli attackerade av en tiger. Idag har vi vänt på perspektiven. Det var en jävligt stabil närvärld där vi har kontrollerat allt med cykelhjälmar och bilbälten och fanans moster. Men vi har en jävligt instabil omvärld just nu. Och där finns någonting som är, jag vet inte varför jag kom in på det, men jag började tänka på det nu när du satt just och beskrev där att vår lilla trygghet och vår trygga lilla värld, vi ska få mat på bordet och allt det här ska funka, men sen händer det stora förändringar runt om oss som ibland blir väldigt påtagliga, corona, och ibland blir på lite distans Ukraina, men ändå känns obehagligt. Håller du med om den liknelsen?
Jag tycker det var intressant. Den är spännande att liksom spinna vidare på och reflektera kring, för jag tror att det hänger lite grann också ihop med hur vi upplever världen. Alltså, och hur vi upplever världen formar också våra föreställningar om liksom vilka handlingsutrymmen har vi, vad är det vi kan göra eller inte kan göra.
Ja.
Och vi har ju de sista 20-30 åren i ett ökat välfärdssamhälle, så har vi också skapat andra förutsättningar hur vi lever och bor och lär. Det gör ju att saker och ting som tidigare innebar en viss grad av friktion med omvärlden har vi liksom automatiserat bort. Så istället för att jag pratar med snabbköpschefs kanske har känns så blippar jag, eller istället för att jag behöver prata med grannarna så har vi ett automatiserat system, eller jag har hemmaspa istället för att jag går på badhuset, och jag har hemmabio istället för att gå på bio. Så hemmet har blivit borgen i en högre grad.
Ja.
På det sätt som du lite illustrerat, man har byggt en tryggare närvärld som man i många grad, på många sätt upplever att man har en högre grad av kontroll över.
Mm.
Risken som ju då byggs in i det där, det är ju att vi vet av kris och krig att några av de saker som är absolut mest värdeskapande, det är ju tillit.
Mm.
Tillit till samhället i stort, till våra samhällsinstitutioner, men också tilliten till närområdet och till den som jag bor med i samma trappuppgång och så vidare.
Mm.
Men en av de viktigaste krisberedskapsförutsättningar man har är ju relationen till ens grannar.
Exakt.
Och här uppstår det liksom en dissonans i detta. Va? Och där spelar ju den digitala världen ett liksom, det är nästan lite tveeggat svärd. Samtidigt som den möjliggör för en väldigt hög grad av kommunikation, så innebär den också en stor sårbarhet. Mm. Som häromveckan när Facebook och WhatsApp, Facebook och Instagram var nere, och Messenger var nere under en timme.
Ja.
Antalet liksom personer som bara, oj, hur ska jag leva mitt liv nu?
Ja.
På grund av att man har gjort den här typen av digitala tjänster till en naturlig och självklar del av ens digitala vardag och infrastruktur.
Mm.
Utan att vara liksom riktigt resonera kring backup.
Liksom. Ja.
Så jag håller med dig om detta, att den här, vi har byggt oss en föreställning om att vår närvaro är trygg, men man kan också ifrågasätta liksom, hur trygg är den?
Jag delar din uppfattning 100%. Den slås ju spiller då och då. Det är ju att vara människa är att utmanas i kris om och om igen. Och det är som en del av något vi kanske på sätt och vis försöker vilja bygga bort och hålla ifrån oss. Men det, vi blir alltid påminna om det. När vi satt oss här inne och sa, vad ska vi prata om? Det är så här, men du sa, vi tar ett brett perspektiv på det här med kris. Men du ska upp och prata också, eller du kanske redan har pratat. Prata om förutsättningar för ett resilient samhälle. Är det här en av de saker du pratar om då? Just den här förtroendefrågan, närhet till varandra. Den typen av frågeställningar är en viktig del i uppbyggnaden av...
Ja, alltså det är en facett av det. Alltså det som jag tänker om den digitala resiliensen i de här lite bredare pensdragen, det är att vårt digitala samhälle har så många olika facetter på en gång. De är både i det här nära som vi varit inne på i vårt hem och med våra mobiltelefoner och så. Men de är också liksom hela samhällets grundläggande infrastruktur. Vem som äger vilken sak i Sverige, så här, våra kontrakt och lagfarter och grejer, det är digitalt.
Ja.
Våra pengar är digitala.
Ja.
Och en din mobiltelefon då, de allra flesta har inte noterat telefonnummer och pappersläpp så de kan ta någon annan telefon och ringa, för man utgår från att det liksom ska funka.
Mm.
Så det finns ju liksom i alla de här dimensionerna. När det kommer till då att titta på, men vad är det för hot som finns i relation till vårt samhälle i den digitala kontexten? Ja, då handlar det ju också om en facett av olika hot. Det är ju allt ifrån informationspåverkan och desinformation, där man använder den digitala världen för att utöva en kognitiv påverkan på oss. Så det är en dimension. Sen har vi ju cyberhoten och angreppen som är inuti den tekniska domänen på många olika sätt. Men vi har också hybridhot, där frågan om att kunna skriva mot fysiska installationer och sammanhang i den tekniska domänen,
ja,
på olika sätt också utgör ett hot. Och alla de här sakerna vävs samman på olika sätt. Och just utifrån det här, vi var inne på att samhället har blivit så komplext digitalt, ja, då uppstår det liksom helt plötsligt massor av nya frågor. Man bara ska illustrera den här komplexiteten med några liksom dagsaktuella exempel. Så har vi ju just nu en komplicerad situation nere i Röda havet med Houthi-rebeller,
ja,
som angriper fartyg.
Ja.
Och den stora diskussionen har varit där att den påverkar våra handelsflöden och hela sjöfarten och allt vad det innebär. Men det är också så att på havets botten i Röda havet, precis där Houthi-rebellerna håller på att slå till, så skickas ungefär 90% av all internettrafik mellan Asien och Europa i ett 10-15-tal kablar. Och de ligger utlagda på ungefär 200 meters bredd i den smalaste passagen. Vi såg att de här blev utsatta för påverkan bara här för leden. Och helt plötsligt så uppstår det en digital sårbarhet som en konsekvens av en fysisk hotbild i Röda havet, men som påverkar oss här. Ja, då helt plötsligt så upptäcker vi att det här var inte så bra. Vi behöver ju bygga en större resiliens i vårt fibernät i världen för att vi alla ska kunna vara på nätet på ett bra sätt. Och då behöver vi kanske ha flera kablar i Arktis,
ja,
för att kunna ta oss fram och tillbaka.
Ja.
Men då behöver vi isbrytare, och vilka har dem? Ja, det är Ryssland idag, 5 isbrytare. Men det finns inga andra som riktigt har den kapaciteten för att bygga de där kablarna än vi i Sverige bygger faktiskt en ny isbrytare nu. Mm. Som hänger ihop med den digitala resiliensen.
Ja.
Som hänger ihop med. Så det här är ju liksom komplicerade materia, men jag är väldigt fascinerad av det. Så det jag liksom intresserar mig av, det är just samhällsperspektiven på det här. Vi håller på att bygga upp vårt civilförsvar nu med idag 10 beredskapssektorer. Alla de här beredskapssektorerna, från transporter till finans till hälsa, vård och omsorg, har ett liksom digitalt raster som på olika sätt blir utsatta för olika typer av hot och har sina olika typer av sårbarheter. Och hur vi kan göra för att förstärka vår förmåga i alla de sammanhangen och hur vi inom forskningen kan bidra till det. Det tycker jag är superspännande.
Verkligen. Verkligen superspännande. Jag tänker på ditt grässtrå igen.
Ja.
Vi kommer aldrig ha kablar överallt, utan vi får se,
ja,
vart det är lämpligt att lägga nästa.
Ja, ja, och det är också så att vi behöver kunna liksom hantera att någonting liksom, att saker och ting förändras,
ja,
och är i konstant förändring på olika sätt.
Mm.
Det är också så att mycket av det digitala samhällets utveckling som vi befinner oss i nu är inte byggt med föreställning om att det skulle kunna bli krig.
Ja.
Vi ser nu från Ukraina, så ser vi ju att kriget påverkar det digitala samhället på ett kanske annat sätt än vad vi föreställt oss.
Ja.
Vi har ju liksom haft mycket tankar om att när kriget kommer så kommer allt det digitala bara att
säga. Vet som gäller.
Men vi ser ju på Ukraina då att så är det inte alls.
Nej.
Utan de har snarare vänt på det och digitaliserat ännu mer.
Ja.
Men de gör det på ett annat,
ja,
sätt.
Ja.
Och vad är det då? Och hur kan vi ta lärdom av det där för att öka vår förmåga, upprätthålla så mycket förmåga i en digital tid som bara går, även om vi skulle bli utsatta för det värsta av det värsta.
Nu blir man som nyfiken och läser lite forskning av dig här, faktiskt. Jag tycker det kan vara svårt att smala av de områden du tittar på till specifika frågor.
Ja, och mitt jobb handlar väldigt mycket om de här breda penseldragen. Sen har vi forskargrupper på RISE som är liksom nördar på alla olika domäner. Vi har folk som är jätteskickliga på till exempel energisektorns resiliens. Ja, men hur gör vi då? Nu bygger vi vattenbaserad vindkraft. Den behöver vi kunna kontrollera som ett datasystem från land. Hur säkerställer vi det där på ett bra sätt?
Just.
Ja, det finns det forskare som jobbar på. Men sen har vi ju vattenförsörjningen. Och vi vill ju inte att våra vattenkraftverk blir hackade eller utsatta för någonting. Och vi har försörjningsberedskap på läkemedel och så vidare. Och, så vidare. Så det, och det är olika forskare som jobbar med olika problem. Och olika universitet och tillsammans med oss på instituten. Och funderar kring hur gör vi här för att bäst möta alla de här utmaningarna som är. Och så för min egen del så handlar det mer om att liksom hålla ihop säcken än att teckna med pennan för egen del för det mesta idag.
Jag tycker det var ett fantastiskt intressant samtal. Känner du att du har fått ur dig det du hade tänkt när du klev in här?
Ja, det vet jag inte. Nej, men det är spännande frågor. Man kan gå och prata långt och mycket om.
Jag tror många kan bli inspirerade av det här samtalet ändå. Jag tycker det var flera väldigt, väldigt kloka iakttagelser och bra metaforer om inte annat för de utmaningar vi står inför. Och i grund och botten tycker jag ändå så här, en liten positiv inställning också till att det här, det är inte lönlöst, det är inte nattsvart.
Nej, alltså absolut inte. Utan alltså, någonstans är det också så att ska vi kunna förmå att utveckla ett samhälle även när det är mörkt så behöver vi ha inspiration, engagemang, mod, tro. Vi behöver komma samman, ha gemenskap. Alla de värdena, då klarar vi att göra under alla omständigheter.
Ja.
Och det är viktigt att ha med sig det. Det är ju några av våra kärnvärden som vi bygger samhälle på. Alldeles oavsett vilken situation vi befinner oss i.
Exakt. Stort tack! Det här var jättegivande. Vilken bra avslutning för mig på dagen. Men jättetack för att du tog till, Carl. Det här var jätteintressant och superbra.
Tack för att vara här.
Tack!